Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag har en kompis som heter Stefan och Stefan är lite selektiv med vilka kompisar han blir kompis med. Och han har ett IQ-test att tycker man inte att Ola Urell är jätterolig, då får man inte bli kompis med Stefan. Stefan introducerar mig för Ola och sen dess är jag liksom lite fast. Och nu har jag Ola Urell med i hörlurar. Hörlurar som han har varit i många gånger tidigare, men då sjungandes. Men nu ska vi prata, Ola. Välkommen till Vi måste prata. Vad kul att du ville vara med.
Ja, tack ska du ha.
För de som inte har lyssnat på dig, om du skulle berätta för folk vem du är på 30 sekunder, hur låter det?
Jag ska ha någon sån här rolig grej där. Jag är typ som stand-up fast jag sjunger istället.
Ja, jag skulle säga att du är som Thomas Järvheden fast för vuxna.
Ja.
Men det är jag det.
Ja, nej, Thomas är bra.
Ja. Jag är bara till och med en annan målgrupp.
Ja, nej, men jag vet om det är. Jag tror jag blandar målgrupp, men jag har inget emot tanken på att det skulle vara sådär lite smartare det jag gör på gott och ont då, för man men jag vet inte. Jag har rätt mycket korkade låtar också.
Ja, fast du gör dem med utan att blåsa för mycket varm luft upp i rumpan på det, så gör du dem med en slags, ja, jag vet inte. Det är någonting som tilltalar mig bara. Det är så jävla bra, ursäkta att jag säger det, men det är alltså
härligt att höra att du tycker det. Ja, efter ett tag så hittar man sin roll, så nu odlar jag väldigt mycket den här självbilden också av en sån lite skum kultartist, eftersom jag inte är en sån framgångsrik artist, så måste man hitta en livslögn som gör att man uthärdar.
Hur kommer det sig att du hamnar där då, med en gitarr på en stand-up-scen? Det är inte jättevanligt.
Nej, det är det ju inte. Jag testade en massa andra grejer innan. Och så råkade jag testa det av ren sådär desperation för att ingenting funkade. Och så funkade det lite bättre tyckte jag än annat. Och då var jag ganska gammal redan, så då tyckte jag att fan, då kör jag på det här. Så ganska oromantiskt.
Var du testa innan då? Så var det vanlig stand-up?
Ja, dels andra grejer i livet sådär med att jag hade någon tanke på att jag skulle sådär bli akademiker och undervisa sådana saker. Och sen så var jag in på teater rätt mycket och skrev grejer och höll på med improvisationsteater och skrev låttexter till andra, eller försökte skriva till min bror när han hade på musik. Jag gjorde massa sådana grejer och ledde aldrig någon vart. Och sen så testade jag att göra lite larviga låtar själv. Och då kändes det som att jag connectade med publiken på ett annat sätt.
Om man skulle ha en låt som definierar dig, alltså vad är, om det är det som du slog igenom, eller så här, vad är gateway-druggen till Ola Urell? Var ska man börja någonstans?
Alltså jag har rätt mycket statistik på vad folk lyssnar på. Mm. Så då kan jag ge dig en lista på dem som har mest antal spelningar.
Får jag gissa?
Ja, du kan gissa.
Jag kan tänka mig att Knarkaren, om du fattar vad jag menar, och Landet är med där uppe någonstans, va?
De ligger alla på någon slags fem i topp. Den som har spelats flest gånger är Man kan göra många saker med en katt, och den som har flest liksom lyssningar per vecka sådär just de senaste åren är väl Elevhälsan, tror jag. Mm. Så ungefär så ser det ut. Det behöver ju inte betyda att det är det som de mest hängivna lyssnarna gillar. Jag tror man kan göra många saker, men Katt är väl lite uppfattat som den lite breda låten för som även barn förstår och sådär. Och konnoissörerna kanske skulle känna att det är inte kanske en låt som Knarkaren eller något sånt är lite mer genomtänkt, tycker de då kanske.
Mm. Danska fogden tror jag också många tycker om, va?
Ja,
har du ju video till och allting.
Ja, den tycker folk om live, men det är en typisk live-låt skulle jag säga, för att den inte är så kul på skiva. Men kan man göra den live med bra timing och folk är på det lite fnissiga humöret när man gör roliga röster och så funkar den väl.
Ja, jag tycker alla så här, pausa inte nu, utan jag länkar av de här låtarna i beskrivningen. Jag funderar på, jag vill fortfarande gräva lite i hur du hamnade där. Du är född någonstans mitt på 70-talet i...
Ja, född blir alltid så här konstigt, för man är ju alltid född på något sjukhus som inte är där man bor. Så jag är född i Borås, vill jag minnas. Men jag har ingen särskild relation till staden Borås. Jag är uppvuxen i ett litet samhälle som heter Tollered. Som ligger strax en bit utanför Göteborg. Det är liksom pendlingsavstånd till Göteborg. Ganska idylliskt. Det är väl en blandning av totalt bakvatten och lite sådär gröna vågen, proggare och lite Göteborgs pendling skulle jag säga. Men vi hade hästar och bodde med grusväg och så det är ganska lantligt just där jag bodde.
Och sen antar jag att du flyttar in till stan, för det gör man väl om man kommer från Tollered?
Ja, det gör man. Alltså tekniskt sett så skulle man ju kunna bo där och pendla in till stan, antar jag. Men det gör man inte, utan man flyttar in till stan, ja.
Mm. Ja. Men jag är genuint nyfiken på, det måste finnas ett samhällsintresse i botten också när du gör, för du är ju på med låtar och petar i en del saker som kanske skulle kunna göra lite ont för folk. Jag vet, jag skickade när du gör elevhälsan live hos Fredrik, så skickar jag den till en kompis jag har som är skolsköterska, och hon vart helt rasande. Alltså jättearg.
Ja. Jo, så är det ju. Och sådana låtar kan ju på ett sätt vara mer känsliga än grövre skämt.
Ja, men jag tror att det är många som blir, vad ska jag säga, proxykränkta där också.
Ja, men
jag har ADHD så in i helvete, och jag tycker att det är så här, bra, driv med mig, för det behöver jag.
Ja, någonstans så bottnar den väl i någon känsla av att jag har alla diagnoser, eller det där att man lite grann identifierar sig med alla diagnoser utan att riktigt ha dem och sådär. Så det är ju, jag känner ju också mig väldigt dampig och väldigt aspig och alla de andra grejerna i låten, det är inte så. Det är hur man förhåller sig till skämt, och vissa saker är så upptrampade som skämt att man inte tänker på att det är konstigt. Och andra saker tycker man att, men herregud, vad är det du säger? Och det är ganska godtyckligt någonstans. Det är helt accepterat att man läser deckare som är fulla av massa sadistiska mord och övergrepp. Och det är en jättekonstig slags pornografi, men det finns ingen som någonsin reagerar mot att det skulle vara konstigt att vuxna människor sitter och konsumerar våldsporr liksom, för att det är en helt accepterad form av njutning. Men om du skojar om saker där vi inte är vana att man skojar, eller där man tänker sig att det här skulle vara fel, då kan man sitta och märka ord. Jag tycker det är väldigt godtyckligt någonstans. Det är väldigt accepterat just nu skulle jag säga att skoja om pedofili för det mesta, trots att det är jättegrovt och det finns många som utsätts för övergrepp, men alla fattar på något sätt, nej, men det här är bara hårda skämt liksom. Det finns ju undantag med Mr. Cool och sådär, men inom branschen är det i alla fall väldigt accepterat att skoja om pedofili. Medan skoja om, jag vet inte, vissa ordval eller liksom rasism på fel sätt, då är det plötsligt, nej, det här kan inte vara, det här kan man inte skoja om, det här är inte ett gott ord. Och det finns inga rationellt sammanhängande regler för det där. Och folk är ju inte överens heller.
Nej, men måste man vara det då? Alltså, skulle det inte finnas olika... Alla vill ju inte äta korv och potatis varje dag heller. Man måste ju kunna få variera och äta och... Alltså konsumera den kultur man själv tycker om.
Ja, men så tänker jag också. Och jag har väl börjat också man kan, kanske nästan slår ut andra hållet att jag är helt likgiltig från folk blir arga på ett plan. Alltså jag tycker det är obehagligt. Jag vill ju inte stå och försöka underhålla folk på en fest och så blir de ledsna. Det är ju jobbigt och det vill jag inte. Men eftersom jag vet att folk kan bli jättearga av nästan vad som helst och också tycker att nästan vad som helst är väldigt roligt, så orkar jag inte ta ansvar för det. Jag tänker, jag lägger ut grejerna där och så får folk tycka vad de vill, och gillar de inte från att låta bli och lyssna. För jag vet inte riktigt vad jag ska göra annars. Många av de här som elevhälsan, eller för den delen kattlåten är också som, det är de låtarna som flest tycker illa om. Men också de som flest lyssnar på och tycker om. Och det blir så tydligt just den. Att, jag vet inte, hur ska man förhålla sig att folk har olika smak där? Det är väl bara att man får gilla sina egna grejer och låta andra hålla på. Jag vet inte vad man ska göra annars.
Jag hade Sandra Gilar med här för några avsnitt sedan och pratade om, alltså hon drog ett Drottninggatan-skämt på Big Ben kvällen efter att det hände, alltså samma dag.
Ja, ja.
Och jag tror att det är väl, rättar man mig fel, men är inte det komikers förbannade uppgift att liksom vara in och peta lite där det gör ont, för att skratta åt skiten kan vara bland de enda sätten man har att orka med i en värld som är full av ondska och skit.
Ja, men så är det ju. Alltså humors funktion är ju på ett sätt samma funktion som tragedi eller så, fast med andra medel. Att man behöver liksom, man behöver hantera de jobbiga grejerna. Alla skämt handlar om jobbiga grejer. Sen så glömmer man bort att det är jobbigt med impotens. Allt är ett lidande och så tycker man att det är fnissigt, men
jag skrattar vad du sa det liksom.
Ja, men vi har bara lärt oss att man kan skratta åt impotens, men man kan då kanske inte skratta åt ADHD, men det är klart att det är lika jobbigt att vara impotent liksom. Men det finns ju någonting förstås med det där med att skratta åt väldigt grova grejer, att man vill inte alltid ha den, vad ska man säga, andas ut, skratta bort, gå vidare. Man känner sig inte redo för det. Och det kan man ju också fatta, att någon tycker att visst, jag skulle kunna stå här på mitt barns begravning och någon får mig att skratta, och så är det ett sätt att hantera sorgen. Men man kan också känna att nej, men jag är inte där ännu. Det funkar inte för mig här. Jag vill ha det här allvaret nu, för det måste få finnas. Och då kan man ju bli provocerad om andra står och skrattar åt det samtidigt. Och jag kan ha någon förståelse för det. Det är bara att människor har så olika förhållningssätt där. Och som komiker blir man helt dum i huvudet, så att man skrattar ju åt allt till slut. Och alltså, vi hade ju någon komikerkollega som dog för några år sedan. Och istället för att träffas och sörja så träffades folk och hade en roast av honom och drog massa grova skämt om hur blek och så här kass komiker var och sånt. Och det är ju liksom, det är ju det kärleksförhållandet som man kan ha. Och det funkar ju inte för alla. Och det är väl bara ett exempel på att människor är inte likadana, och de måste liksom kunna leva i samma värld ändå.
Där tror jag att Sverige kanske är det sämsta landet att vara en sån komiker i, för här vi sitter fortfarande och har den här konversationen i juni 2022, liksom, att kan man skämta om allt? Ja, men det är klart man måste göra det.
Ja,
och jag tänker, ni är ju några som liksom går före där. Alltså det är du, Fredrik Andersson, Sandra, jag tänker väl att ni kanske står längst fram. Aron Flam i viss mån. Medan han fortfarande var komiker och inte politisk aktivist.
Ja, ja.
Jag tycker att han är rolig där med. Men har någon försökt, alltså så här, aktivt utsätta dig för det som kallas cancel culture? Alltså försökt att få dig avbokad. Som Anton Magnusson, Mr. Cool, de här fick efter Knulla barn låten. Har du varit med om det?
Nej, inte vad jag vet. Alltså jag kan tänka mig att, alltså, om jag ska vara ärlig, man vill gärna ha den här självbilden av att folk bryr sig och vill stoppa en, men jag tror det är för få som uttaget vet vem jag är för att någon ska kunna driva. Så det är för nog farligare om man är Alexander Bard än om man är Olav Rels.
Alexander är uncancelable. Alltså det,
man kan ju komma ut på andra sidan också, där man blir för stor. Liksom, så det, men Nej, det är säkert någon på någon visfestival som har tyckt att jag gör för äckliga texter eller någonting. Men det måste man ju få tycka också. Det är inte samma sak som cancel culture, att någon tycker att man gör äckliga grejer och inte vill ha en på sin festival eller så.
Res dig upp och gå eller byt kanal. Alltså svårare än så är det ju faktiskt inte.
Ja, men det håller jag helt med om. Sen känner jag väl själv också att jag är ju verkligen inte en jättegrov komiker, det är inte det, men jag känner att visst, jag leker ibland med sådana gränser som ju många komiker gör, och då får jag väl också ta om folk blir arga och inte vill boka mig till sitt företag liksom. Det är väl när man börjar ställa sig på kräv att alla andra ska avboka en viss komiker också som det blir problematiskt, att man sätter sig över andras smak och åsikter. Mm.
Det känns som att det kommer någon slags backlash på det där. I Storbritannien har de det här konceptet Comedy Unleashed som de kör nu, där de, alltså de, jag ska inte säga triggervarnar, men det är konceptet att här inne är det everything goes. Alltså det kan bli vad som helst här inne. Och det är ju på väg att konkurrera ut det vanliga. Och jag tycker det är så onödigt, för det borde räcka med att det står typ teater eller stand-up comedy på affischen, så ska folk fatta att men här inne är det är liksom inte på allvar här. Det här är skämt. Skratta om du tycker det är kul.
Ja, jag håller med. Och det är väl, jag tycker att det är en bra backlash definitivt. Jag tror också att egentligen att man är så van att Sverige är mest moralistiskt på något sätt, för att vi har en tradition av det, men jag tror inte att det riktigt har varit så. Jag tror att Storbritannien och delvis USA på vissa ställen har gått längre i känslighet och cancel culture och sådana saker. I Sverige upplever jag i alla fall inom stand-up-branschen, jag tror teater är annorlunda, där de är extremt politiska har jag förstått, men stand-up-branschen har alltid haft hyfsat högt i tak tycker jag. Sen har det funnits trender att man ska vara väldigt präktig och hålla monologer om sin barndom och sånt, men det har gått att skämta rätt grovt, tycker jag, utan att folk försöker stoppa en. Liksom. Det finns så här, ibland, det har varit någon sån här diskussion om code of conduct och sådär senaste åren, men det handlar oftare, tycker jag, om att folk är, hur man beter sig utanför lite så här sexuella övergreppsdiskussioner finns ju liksom, men det är ju en annan säck.
Ja, alltså det är väl väldigt få som är för sexuella övergrepp, samtidigt som man kan vara jävligt för att man ska kunna skämta om det.
Ja, alltså det är ju en helt annan diskussion vad det gäller så här verkliga sexuella övergrepp. Där finns det ju också en diskussion om vad som är ett sexuellt övergrepp. För man kan ju vara överens om att det inte är okej, men sen så börjar man ju omdefiniera saker. Men det där är ju en gammal diskussion sen 70-talet eller vad som helst, där man vill kalla allt sex för övergrepp i extremfallet, eller också vill man inte det i det andra. Alltså det är, jag är lite så stofilt intresserad och sånt där. Det är inte så där jätteintressant, men när den sexuella friheten var lite nymornad eller så här nyvaken på 70-talet, så kan man ju hitta liksom väldigt extrema ståndpunkter åt båda hållen. Du har ju liksom radikalfeminister på 70-talet som bokstavligen tycker att alla kvinnor borde vara lesbiska, därför att så länge vi lever i, liksom, i ett patriarkat så är all sex våldtäkt liksom, bokstavligen. Mm. Liksom. Det finns inga undantag. Det spelar ingen roll om du tror att du vill. Men det är ändå liksom maktanalys där. Och sen har du ju också en motsats, nästan lite våldtäktsromantik, där man kommer undan med lite vad som helst, för att vet, det är bara en sån här borgerlig fördom. Den där prydheten egentligen är bara sex, det naturligaste som finns. Så det är inga problem att sudda ut gränser. Och man börjar att liksom tillåta barnpornografi och avkriminalisera pedofiler. Det finns en massa sånt där. Alltså bland proggarna då på 70-talet. Mm. Att man gör filmer med lite spekulerade övergrepp och barnsex och sånt.
Eller spela in gladporr med en stor olympier och sänder på typ SVT.
Ja, samtidigt. Det är också roligt, men det finns liksom båda grejer. Det finns alla möjliga grejer samtidigt där. Och jag tror min väldigt vaga poäng här är väl bara att alla är överens om att vi inte ska ha övergrepp, men folk är inte riktigt överens vad övergrepp är. Men det är ju inte en diskussion som har någonting med humor att göra, och jag har tack och lov ett extremt torftigt sexliv, så jag slipper befatta mig med problemen. Blyg och lite uttråkad. Så jag har inga sådana här. Jag känner väl trygg i att jag är uncancelable där också faktiskt.
I sexlivet, alltså man kan inte,
jag
kan inte gå mer än minus, eller man kan inte få minus från noll.
Ja, men det är lurigare om du är någon sån där lite mer ligga runt komiker, om du är Nisse Hallberg eller något sånt där, då kanske du måste markera att du är på rätt sida i den sexuella diskussionen, för du vet att det också finns 30 tjejer som är sura över något samlag för 10 år sedan.
I publiken den kvällen finns det 30.
Ja, men det är liksom, det finns en historia där, och det är bra att du måste vårda den så att den inte liksom visar sitt neurotiska huvud, du vet sådär. Nej, det har inte med honom att göra, men jag tänker att många snygga balla män har ju ett större behov av att vara på rätt sida. Jag kan bara skita i det. Jag vet inte vad jag pratar om längre.
Det här är ju jätteroligt. Det där kändes som en så här premiss till ett och nu är jag singel skämt. Liksom.
Ja. Nej, ja.
Jag vill stanna kvar på Ricky Brorsta. Alltså, han spelade in Gladporr och Ronja Rövardotter i princip samma vecka. Det skulle ju ingen klara av att göra nu.
Nej, alltså, jag grubblar mycket över det. Det har ju varit en intressant, så länge jag, alltså, under hela min uppväxt så var det ju liksom en premiss att det skulle bli liksom mer och mer, allt skulle bli grövre och mer tolererat. Och på något sätt de senaste 10 åren så har det ju skett någon lite vändning där när det gäller många saker, att ungdomar plötsligt vill vara med, ha mer sexualmoral och hårdare regler på många sätt. Men det är också väldigt motsägelsefullt, tror jag man får ha klart för sig. Jag tror vår syn på porr är på många sätt mycket friare än vad den någonsin har varit tidigare. Så att även om det var liksom lite coolt i så här kulturkretsar att gå på strippklubb under några år på 70-talet och sådana saker, så upplever jag att folk har en väldigt avslappnad inställning till sånt som vilken porr kollar du på, eller någon så här, har ett lättklätt Instagramkonto och sådana saker som jag tror var extremt mycket mer moral kring i praktiken om man går tillbaka till 70-80-talet. Men det, jag vet inte.
Frågan är om det är bra eller dåligt. Jag läste någon artikel här, om det var någon podd jag lyssnade på, att typ 20-åriga killar idag har sett mer 10-poängsbrudar än vad folk gjorde på hela sitt jävla liv för 30 år sedan. För att det finns 10-poängsbrudar överallt på hela internet.
Oh ja, jag tror att det är ett experiment som pågår på så många plan, och det finns så mycket att gräva i där som vi inte har hunnit i fatt med nu. Jag är ju intresserad av sånt här. Vi pratade om det med att jag det sipprar väl igenom i mina låtar att jag är ändå, inte så att jag har så mycket åsikter, men jag är intresserad av samhällsgrejer. Jag följer sånt. Jag ska göra en sån barnbok, jag tänkt nu, om så här incels och sån misslyckad manlig sexualitet. Och det finns ju väldigt mycket runt där. Så hela porrfrågan, men också antagligen Tinder och sånt, är ju en del av det. Det händer ju någonting där. Jag lyssnade på någon diskussion om det igår, tror jag. Så folk satt och pratade och Vi vet ju inte vad du påverkar folk. Dels porren är ju jätteintressant, som du säger, att man blir uttråkad liksom. Det måste ju spela roll, och på ett sätt kan jag tycka att det är bra. En sida hos mig, speciellt som jag identifierar mig med de lågpresterande männen rätt mycket, så tänker jag att vad fan, ska det behöva vara värt så mycket att få se brösten på en tjej? Är det inte bra att man bara sett 1000 bröst och bara kan ha den lite coola? Jag behöver inte ge dig blommor för att få se något. Vi är inte, det är inte den dynamiken vi ska ha. Jag vet hur allt ser ut. Så kom inte här. Jag tycker det finns något skönt i att man lite grann jämnar ut de sexuella maktförhållandena på något sätt. Att kvinnor blir lite mindre värda, om man ska vara krass liksom. Men det är ju dåligt också. Jag tror det är dåligt, alltså, det är tråkigt för kvinnor såklart. Men det är väl också dåligt för män av väldigt uppenbara skäl. Och kanske dåligt för sex i största allmänhet, att det blir urgröpt och torftigt.
Ja, man har liksom industrialiserat, digitaliserat och automatiserat social kompetens för att få ligga. Du behöver swipa och hitta någon som inte tycker att du är jätteful, så kan ni knulla.
Ja, jo precis. Och det blir liksom ett litet spel liksom. Man gamifierar det och det finns ju en stor diskussion. Jag är inte så jättepersonligt berörd nu, mest för att jag är gammal antar jag. Så jag har liksom aldrig använt Tinder. Men det finns ju mycket killar som, speciellt då återigen lägre presterande killar som både upplever själva och som då upplevs av andra som att de hamnar i en offerroll, att de får konkurreras ut för att Tinder gynnar liksom elitkillarna på något sätt, att det blir en väldigt konstig dynamik där. Och det här har jag ju bara så här andrahandsinformation på, men jag tycker att det är en intressant diskussion hur mycket den världen förändras, utan att på något sätt vilja romantisera det som fanns innan liksom, med dating och så på 70-talet, 80-talet, jävla soppa av fulla människor på en krog och sånt. Jag tror det är extremt dystert, ingenting att längta till.
Nej, det är väldigt många av oss som förmodligen finns till på grund av sprit. De hade föräldrar som aldrig hade tyckt om varandra första gången de träffades om det inte hade varit liksom kvart i tre ragget. Eller som det här då, där krogarna stänger 12, 23.
Ja, men man ska ju inte inbilla sig att det var liksom härligt och harmoniskt att vara en inte särskilt attraktiv människa i någon slags 80-tals dating. Man kanske hade, jag menar, om du tänker sig samhälle där folk gifter sig i högre utsträckning så kanske du har lite större chans att få en fru, men då kommer hon någonstans vara otrogen med häradsbetäckaren. Och så kommer du sitta fast i det. Och, jag vet inte. Jag tror det är dumt att vara tillbakablickande, men jag tror ändå att man kan konstatera att vi lever i ett totalt experiment vad det gäller massa saker.
Ja, och det är ett experiment som inte går att stoppa heller. Den digitala utvecklingen är ju en snöboll som inte kommer att sluta rulla.
Det går inte att backa bandet i alla fall. Men så är det ju med många grejer. Och sen kan man ändå tänka att man ska leda över det i någonting annat sådär. Att det behöver inte vara slut, Tinder behöver inte vara slutpunkten heller.
Nej.
Jag har inte så mycket åsikt
om det, ska jag säga. Vilket jävla intressant stickspår.
Jag skojar mycket om sånt här nu. Och det känns nästan lite fånigt, för jag är inte sådär. Jag är bara en gubbe som inte behöver bry mig så mycket på ett sätt. Men det fascinerar mig också.
Men du har ju ingen att förlora heller, som du säger. Alltså du är för gammal för att ge dig in i det gamet. Du är en observatör och, vad ska jag säga, krönikör och satirist över, satiriker heter det, över sakernas tillstånd. Men bevisligen så har du ju funderat en del på det här, det hör jag när du pratar.
Ja, men det har jag. Jag tyckte sånt där, dels för att jag är lite så här aspigt lagd, men också för att jag inte är så charmig och snygg, så att jag tyckte verkligen att det var svårt när jag var ung och dels bara förstå hur det fungerade liksom, att jag fick verkligen tänka igenom, försöka förstå alla spelregler, och sen tyckte det var svårt också. Så att jag har någon slags trauma med mig eller något sånt. Jag har rätt mycket låtar som är så här incel-låtar innan ordet fanns, om man kollar på min katalog.
Men jag kan tänka mig, jag relaterar till det där. Jag tyckte heller inte att jag var särskilt snygg under uppväxten, men däremot så var jag ju kåt. Så man fick ju lära sig hur man skulle hacka systemet, så att säga. Jag gjorde det med humor och självdistans och rapp i käften. Och det var ju vissa tjejer som tyckte om det.
Ja, jo precis. Jag har ju också haft en lite blandad syn, där jag faktiskt har ibland tyckt att hela det sexuella systemet är så värdelöst att jag inte vill blanda mig med det. Så jag är lite mer kluven där också någonstans. På liksom, är det här något som jag ens vill ge mig in i? Det har ju kommit liksom ord för det också. Män som går sin egen väg, rörelse vet jag finns och sånt. Det är ingenting som jag har järnkoll på, men det fascinerar mig för att det har liksom skapats rörelser kring sånt som jag bara kände när jag var i den åldern.
Mm. Och det är ju en av fördelen med alltså internet. Det är ju att hur smal din preferenskorridor än är, så nog fan finns det någon på Flashback som tycker lika som dig, och så kan ni börja prata och så dyker du upp, eller på Reddit eller
ja,
eller
exakt, och det, en del skulle beskriva det som en av nackdelarna med internet också, att det blir en grogrund för konspirationer och sånt, för att tidigare har de där
människorna filterbubblor och hela
tidigare har de inte kunnat hitta varann. Jag tror väl i och för sig att det har funnits rejäla filterbubblor förut också med så här religiösa sekter i Småland och sånt, men det krävs en annan organisation. Det behöver liksom vara en folkrörelse innan du kan sitta och odla din konspirationsteori, och det är lite lättare att ha överblick och reglera det.
Alltså jag misstänkte att vi skulle hamna här. Det är någonting med att prata med komiker som ni funderar extremt mycket på samtiden och gör det med ofiltrerat, skulle jag säga. Med öppna ögon. Och jag antar att det är en del av processen med att skriva nytt, eller om det är ett personlighetsdrag som gör att man hamnar på en scen. Men någonstans finns den här, om vi ska återknyta till det vi bara om i början, att man behöver komik för att må bra, eller man behöver garva åt saker för att må bra. Alltså ni har ju någon slags hovnars kejsaren är naken uppgift som måste finnas. Alltså jag vill nästan gå till så här, ni är nutidens shamaner som bara vågar gå in i det onda och tar ut lite kompassriktning åt oss andra för hur vi ska hantera det. Så jag älskar det här samtalet hittills som första halvtimmen, bara så du vet, jag är så jävla glad just nu.
Ja, men det är bra. Jag tror man ska vara försiktig med att tänka att alla komiker har samma roll någonstans. Jag vet att jag hade någon sån diskussion, jag kommer inte ens vad det var, på någon sån här komikerforum på Facebook, att jag menar, som det handlar om så här, sparka uppåt, sparka neråt eller vad det än var. Men folk, komiker har väldigt olika både syn på det de gör och också olika uppgift någonstans. Och det finns liksom ingen poäng med att säga att komikers uppgift är alltid att underhålla, eller komikers uppgift är alltid att ta ställning för de svaga eller sånt där. Komiker har väldigt olika roller. Många vill få folk att garva på en firmafest och är väldigt kalibrerade mot det. Och många har någon slags idé om något budskap. Många har någon slags egen terapi som de bedriver, och jag vet inte, jag tror inte man ska behöva bunta ihop vad...
Nej, men jag förstår vad du säger, det är skillnad på dig och Johan Glans, det är helt uppenbart.
Ja, men det finns många fler skillnader, och jag tror Johan Glans, han är säkert också väldigt samhällsintresserad. Jag tror att han odlar sitt konstnärskap som ska vara mysigt och familjärt. Mm. Och han vill nog gärna vara både smart och kommenterad inom det, men det sätter upp andra ramar. Jag och annars än Ole, jag är ju inte sådär, jag försöker inte leva upp till det, alla de pretentiösa grejerna du sa. Jag odlar ju väldigt mycket än bara, haha, nu sa jag bajs i en sång. Det finns ju mycket av det hela tramset, att nästan liksom, det är inte det som är Tourettes, men det är lite Tourettes-artad, men du får inte säga det här, ja, men om jag kanske ska säga det ändå liksom. Och att det bara är lite roligt att man gör en väldigt allvarlig sång om att man inte har byxor på sig. Och det är ju inte, jag kan ju inte liksom låtsas, ja, det är min roll som Loke i det här asaläraren. Nej, det är, jag vet inte.
Nej, okej, jag köper precis vad du säger. Jag kanske blåste upp dig lite för stort, eller er.
Nej, men jag förstår också vad du menar. Jag tror, nu svamlar jag lite, men jag...
Det får man.
Jag tror olika komiker har lite olika roller, och det är inte säkert att de fyller samma funktion alltid. Men jag tycker att det är en bra funktion. Jag tror att den narrfunktionen är viktig. Och jag tror generellt att det är viktigt att kunna ha självdistans och ironi och se saker från flera håll. Och humor har väl, när det är som finast, en... jag vet, när jag ska vara så här pretentiös och prata om humor, så gillar jag den sidan hos humor, just att att man ger sig in i någon sån här självmotsägelser. Att det finns så mycket sådana saker att vi pratar om världen som att det vore så här, men vi beter oss som att det vore så här, och, eller att det uppstår olika typer av motsägelser, inkonsekvenser och konstigheter. Och så ger man sig in och bara skriver skämt om det, och de är inte så där tillrättavisande eller ställningstagen, utan de bara påvisar att det, här är det märkligt och det behöver vi skratta åt. Här finns en absurditet. Och det är någon renhållning i det. Alltså både så där att man släpper ut den här spänningen och den här känslan av konstighet som uppstår, att att man ska låtsas att någon är härtig för att det står det på ett papper, men han är också liksom en apa som bajsar, och så kan man skratta åt det. Och det behöver inte vara så där att vi måste avskaffa feudalismen, utan det är bara så här, det här är lite absurt och vi behöver liksom fnissa bort det. Men det kan också vara en slags renhållning, att om någon upprätthåller väldigt pompösa föreställningar om världen som inte går ihop med varann eller med verkligheten, så kan humorn bara gå in och rota runt i det. Utan att liksom hålla en föreläsning så kan man bara rota runt och se, nu ska vi titta lite på detta, vi snurrar lite och ser hur det ser ut liksom.
Just det där har faktiskt hänt mig. När jag skulle gå högvakt första gången, så sa befälet att så här, bli inte liksom starstruck om kungen kommer gående, för det gör han ibland.
Just det.
Men det svider när han skiter också. Och det var så jävla avväpnande, just att du sa apa som bajsar. Det var, ja.
Ja, då, men
folk är människor.
Ja, och i kungens fall så blir det ju så tydligt också att han ska kallas hans majestät och ha någon sån här särskild roll i vår konstitution. Men han är samtidigt en ganska så här, uppenbart för alla, en ganska medioker person, och det är inte uppenbart vad han fyller för funktion. Det finns en massa konstigheter i det. Och det behöver inte vara så där, nu ska vi, man kan ju sätta sig ner och diskutera i monarkin bra, men humorn är så bra på att fånga att det är bara lite knäppt. Att vi måste kunna skratta åt det. Och att det finns något djupare i det också, rent så här intellektuellt, att bara vrida och vända på dem, på knepigheten i det. Att inte bara försöka reda ut som någon slags, vad innebär demokrati, utan mer sådär kungen, när han, det hade varit bättre att ha en kung som hade kunnat veta vilken stad han var i, eller är det bra att vi har en kung som är bortgången? Jag vet inte, det är roligt.
Hör du vad han gjorde igår?
Nej.
Han önskar glad midsommar i sin nationaldagstal.
Ja, men det är klassiskt kungen liksom.
Jätteroligt är det.
Ja, det är fint. Och då blir det också sån här upprepningshumor, och att man kan tänka på om han gör det med flit för att han vet vad publiken vill ha.
Ja, det är möjligt. Ja. Jag tror nog nästan det var förvirrad. Och kanske lite full.
Ja, men det är väl härligt.
Jag vill prata om hantverket också. Alltså, ja, du pratar nu att om du håller på att skriva nytt. Hur går den processen till?
Det är ju lite olika. Jag tror att jag byter. I början när jag skrev så var jag mer, då kunde jag mer romantisera mer, att jag inte visste vart jag var på väg. Så där. Att jag började skriva något som rimmade, och så såg jag var hamna och försökte överraska mig själv mer. Och det använder jag ibland, men nu har jag liksom gjort många av de här låtarna som kommer spontant. Så nu får jag mer leta efter idéer och så till låtar som jag inte har gjort förut. Och försöka tänka igenom var de skulle kunna hamna någonstans.
Är den delen av hjärnan liksom igång hela tiden? Har du tratten öppen i vardagen när du åker spårvagn eller vad du nu åker och ser saker? Bara, det där.
Ja.
Eller måste du verka fram det?
Ja, både och skulle jag säga. Jag i praktiken verkar jag nog fram de flesta låtarna jag gör. Eller åtminstone så vis att kommer ingenting så sätter jag mig ner och verkar fram grejer, och ibland går det lättare, ibland går det trögare, och det har liksom inte så mycket med kvaliteten på det att göra. Men jag sitter inte liksom och bara överväldigas och nu kom den låt, utan jag tror jag gillar också tanken på att man skriver igenom saker och funderar över olika alternativ och sådär. Sen har jag en viss romantik kring att nu råkade det bli så här, eller nu råkade jag få det, nu var det här ordet som kom, nu får det väl vara det då liksom. men jag jag jobbar igenom saker. Nu, jag hade en period i höstas, så det var lite nytt för mig också. Så det är därför jag blir tveksam på vad min process är. När jag, i och med att allt ställdes in ytterligare en gång, då, så satte jag mig ner och skrev rätt mycket låtar systematiskt. Och då skrev jag också låtar som jag tyckte var dåliga. Så det här med den här idén är bara skit. Ja, men jag skriver den då. Nu skriver jag låtar tills jag har... till ett nytt album. Och sen jag hade rätt många låtar, så satte jag mig och spelade in en demo med allt. Och så visade jag för några vänner och lät dem välja ut. Och sen så ska jag göra ett album av,
Av dem. Hur tätt sammankopplad är melodin med texten? Alltså, kan du skrota en text men behålla melodin, eller och tvärtom? För du skriver ju melodierna själv också, vilket ju också är... Det är science fiction för mig. Jag kan skriva texter, men att komma på en melodi, det är helt... Jag fattar inte hur du gör.
Nej, alltså det är lättare än man tror när man inte har gjort musik själv. Alltså jag hade en väldigt så romantisk inställning kring musik, att jävla, det är trolleri. Men det är det inte riktigt. Det finns, man kan göra trolleri av det. För om man verkligen kan musik. Men om du har en text, så är det hyfsat lätt att lägga några ackord till den. Och hitta en rytm, och så går du upp och ner på några ställen.
Alltså, jag spelar gitarr själv. Ja. Så här, Läger Els gitarr plus, eller vad jag ska säga. Alltså, hyfsat bra.
Ja.
Och jag tycker om att stå på scen och sjunga. Men så här, melodigrejen har jag inte, så den har jag gett upp på. Det är,
nej, men det finns ju bra och dåliga melodier. Men nej, jag tar inte mina melodier på så stort allvar. Det händer att jag tycker att en del musik som jag gör är bättre än annan. Så där. Men det tråkiga där är också att om en låt skulle ha en bra melodi för mig med en medioker text, så kommer jag inte kunna använda den.
Ja, du kan inte byta text så?
Det kan jag väl i och för sig göra. Och det kan jag gjort någon enstaka gång faktiskt. Men det är... Jag vet med mig liksom att en låt som har en fungerande text och en pissig melodi kommer kunna funka, men inte tvärtom. Så i slutändan så kan jag nästan aldrig luta mig mot att men det här tycker jag var en bra melodi, det här sparar jag, utan det är som du säger, då skulle jag få skriva om texten tills den blev bra. Det finns i alla fall en värdig hierarki där, att text alltid är viktigare än melodi för mig.
Du pratar om rim också.
Ja.
Jag kommer från, alltså min musikaliska karriär består av en ishockeyläktare där jag har stått och rimmat och skrivit ramser och så.
Ja, ja.
Min process är att jag bestämmer slutord, för det, alltså för det är poängen på rimmet. Och sen hittar jag saker som kan vara i, ja men så här, rad 4 så ska det sluta på det här, för det är poängen. Mm. Då måste jag hitta något som rimmar i rad 2. Förstår du vad jag menar då? Att jag börjar bakifrån. Gör du något liknande, eller hur tänker du?
Inte nu. Ibland gör jag det, ja. Det är en del av processen. När man kan improvisera sång, och då finns det ett knep att man kan tänka på det sättet. Och då kommer folk bli onödigt imponerade av det man gör. Det tar bort lite av magin också. För att då vet man vart man ska på något sätt. Och det gäller väl
för
även...
För dig menar du, men inte... Alltså de,
ja,
de,
precis. De
mottagaren blir bara, oj!
De tycker att det blir magiskt. Även om du säger... jag vet inte hur intressant det är, men om du får liksom... Ja, men gör en låt som heter Sommarnattens katt. Och då tänker du snabbt ut i huvudet. Ja, men okej, vad finns det för roligt med en katt som man kan rimma på? Och sen så... stämmer att det ska vara i rad 4, så ska jag sluta på det ordet. Och sen så rimmar man sig fram till det. Istället för att bara börja rimma på katt och se var man hamnar.
När du säger improvisera, du pratade eller läste att du har på med så här improvisationsteater. Eller är jag fel ute då?
Nej, det stämmer. Jag har hållit på mycket med det.
Det har jag aldrig hört talas om, typ. Alltså jag har hört, men jag har aldrig fattat vad det är. Berätta vad det är.
Det är teater utan manus, och det kan dra åt lite olika håll, skulle jag säga. Det finns flera teater i Sverige som håller på med det, och det finns en ganska utbredd kursverksamhet. De har rätt mycket grejer som de gör för företag och sånt. Och anledningen till att både kurserna och företagen funkar är att man arbetar mycket med kreativitet. Man kan väl säga att det är mycket en slags brainstorming-nivå där man försöker ta bort olika filter och ta det som kommer och skapa i nuet och sådär. Så det är en väldigt okritisk inställning till skapande. Och så upplever man att det är väldigt lustfyllt och ger förvånansvärt bra resultat. Så, men man kan också göra det ganska konstnärligt. Jag har varit med i grupper där vi har satt upp, nu ska vi spela improviserad Ingmar Bergman, och så kollar man på alla Ingmar Bergman-filmer och sen så försöker man återskapa det utan att ha något manus och bara leka med det liksom på scen.
Det lät ångestfyllt.
Ja, men det blir ju också lustfyllt. Man tar ju den ångesten och så brer man på den och kör alla klyschor som dyker upp i nuet. Det finns ju en gräns för hur långt man kommer med det någonstans. Till slut så fastnar man ju i någon slags utverk. Men för mig när jag höll på med det så upplevde det som extremt omvälvande att lära sig just sådana där saker som att man behöver inte försöka vara smart, utan man kan liksom verkligen bejaka sin dumhet. Och så kommer det en massa grejer ur det som kan bli minst lika bra som om du försökte vara duktig. Och det, jag vet inte, jag gillar det, och jag använder vissa saker från mitt låtskrivande också. Att jag tänker att om jag själv inte vet vart jag ska och så dyker det upp saker och så fnissar jag åt dem, då kommer det kännas likadant för de som lyssnar på låten sen. Och så kommer det kännas mer levande än om jag försöker lite duktigt tänka ut hela låten i förväg. Sådär. Så det finns med i min skrivande process att jag försöker överraska mig själv och inte vet vart jag ska. Och en sak, om vi ska återknyta till rim, som jag tycker är väldigt fin med rim, det är ju att rimmen tvingar ju en att skriva saker som man inte hade gjort annars. Och jag gillar tanken på att rimmen får kontrollera låten, så att det inte bara så att man försöker knöla ihop två saker som låter likadant utan att dra rimmet åt det här hållet. Ja, då får låten börja handla om det också. Så då får jag styra om även tankeinnehållet i låten till att följa det här rimmet som dök upp.
Du har ju ett rim i landet som jag tycker är fullkomligt briljant. Där du rimmar två ord på ett.
Ja, vadå?
Förstår du? Ja, men champagne och banjo. Det är liksom...
Just det.
Du måste ha varit vansinnigt nöjd när du kom på det. Eller kom det bara av sig själv?
Nej, jag var nog nöjd med det. Jag tror att jag har... Jag har nog fler sådana konstruktioner. Efter ett tag man håller på med det så lär man sig leta efter de konstiga konstruktionerna också. Det är ju ett bra rim, och för att båda leden också är betydelsebärande. Liksom.
Mm. Så jag håller... Och man hajar till när man hör det.
Ja, det finns flera saker som är bra. Det är liksom inte... Nej, det är inte en mer intressant konstruktion än många andra rim. Men man hajar till för att man inte har hört det rimmet förut. För att det är liksom... Det är liksom oväntat. Men det är också så att både det där att pommack och champagne och att barnen spelar banjo är båda väldigt mycket peka ut en bild av vad som pågår i landet. Liksom.
Mm. Jag vill stanna lite på den låten, för den har blivit något av en politisk nationalsång för den rörelse som jag anser mig kanske tillhöra, som kallas för banjohögern. Det vill säga folk på landsbygden som röstar till höger om Socialdemokraterna och mest vill vara i fred.
Ja.
För du, alltså, jag känner ju alla människor du sjunger om i den låten.
Ja.
Alltså, en man som kastar vetren på sin get och barn som ser ut som att de har vuxit under jord. De bor här i byn, allihop. Och jag bor också på en grusväg. Hur mycket Lerum är det i den... Alltså, är den självbiografisk? Du sa att du växte upp på grusväg.
Ja, jo, alltså det är ju en mix av självbiografi och någon sån här, egentligen nästan så här halvamerikanska klischéer. Det är ju ingen som spelade banjo där. Men Lerum, om man tar så, som själva Lerum är ju egentligen ett välmående villasamhälle. Så det har ingenting...
Måste kolla på en karta. Jag tror att jag har varit i Lerum, men jag är inte helt säker.
Nej, men själva Lerum har egentligen ingenting med det att göra. Men jag bodde ju liksom utanför Tollered. Och ute på de grusvägarna där så fanns det ju definitivt lite så här original som åkte runt på moped med sån här gammaldags vit hjälm med svarta lädergrejer under och sin plastkasse från affären fram på styret och sådär. Så känslan att man åker, bara fortsätter åka på någon sån här grusväg som blir sån här traktorväg i skogen och där bor det någon skum person som inte har städat bort grejerna från tomten och sådär. Det är ju väldigt levande i min uppväxt. Men det är ju inte, jag har inte målat av någonting mer än så, tror jag. Jo, lite att det växer granar i hagarna, men de mest drastiska grejerna är inte så. Jag har inte haft en naken granne, liksom.
Nej, men det, alltså mina grannar har ju en naken granne. För
här, ja, ja.
Jag klär inte på mig onödan. Det är liksom...
Nej, men jag har hört flera säga det, liksom, antingen att de har den grannen eller att de är den grannen. Det är helt accepterat att det här finns absolut på landet.
Ja, men det är en fördel med att bo på, eller så här, jag tycker att det är en fördel. Alltså jag bor så att jag kan gå ut och hänga tvätt i princip iförd bara träskor på min gård och det är ingen som bryr sig. Och det tycker jag är bra.
Ja, jag tycker också att det är bra. Men jag tycker det är kul att du säger liksom att det är som en nationalsång för någon slags banjohög. Jag tror att många av dem som, om jag spelar den här låten i Stockholm för några, så skulle de tycka att det är precis tvärtom, att oj, vad du driver med de där människorna, men det här kan du inte spela utanför Stockholm. Och, jo, det kan jag visst göra, säger alltså, jag då.
Så här, jag ska boka dig till Leksand på någon uteservering, så ska du få höra på allsång, det lovar jag dig.
Jo, och det är samma sak med andra låtar, som jag har en låt om hammarbyare som folk tänker,
den är helt fantastisk.
Alltså, ja, men den är också sådär, den skulle du inte våga spela på Söder. Jo, men det är där de tycker den är roligast. Liksom, det är så det funkar. Och det är inte alltid det funkar så, men elevhälsan, det är många med diagnoser tycker att det är en kul låt för att de känner igen sig. Liksom. Mm.
Ja, och klon på Hammarby, jag hade faktiskt glömt det, jag har inte hört på den på jättelänge. Men det är ju just att de blev hammarbyare för att de har dålig smak när det gäller inredning, typ. Alltså det är sån jävla absurd premiss. Så kan du gå in i detalj på hur i hela friden du kom på att du skulle skriva den?
Den har en rolig sådär tillkomsthistoria på det sättet att jag ville skriva en låt om Hammarby för att jag har en kompis med Hammarby. Jag vet inte, jag skulle komfa på någon festival där han skulle vara med. Jag tänkte det vore kul om jag sjunger en låt där jag gör ner hammarbyare, liksom. För jag hade också, det var också så där, jag har ingen låt om fotboll. Det var kul och sånt. Och då börjar jag med den här, och det finns ju en ganska självklar premiss. Jag ofta har jag ganska självklara så här, klyschiga ingångar i låtar för att jag jobbar så. Och det finns ju något med Hammarby, de är bohemerna, de är lite slafsiga, de är lite knarkare liksom. Så då, och så hade jag också någon sån... Någon som faktiskt hade hört någon pappa säga till sitt barn att man får inte bli arg på hammarbyar för de knarkar och sådär. Och det är väldigt roligt. Så det hade någonstans där. Det jag bara tänkte att jag skulle skildra hammarbyare som, men du vet, de har knarkande farsor och du vet deras mamma var horor och låg. Det var en grov låt sådär. Och så började jag skriva det, så här fastnade jag i den låten, och det tog ganska lång tid innan det lossnade för mig, fattade den skulle sluta. Och så insåg jag att nej, men skämtet här är inte att hammarbyare har en vidrig uppväxt, skämtet här är att den som sjunger låten har en extremt så medelklassig intolerans och klappar annorlunda människor på huvudet liksom, och solar sig i sin egen liksom. Nej, men de kan faktiskt inte hjälpa att de har mördat någon med kniv här, för att du vet, de har inte alls så fina möbler som jag. Kolla här hur jag bor. Om de bodde så här, de skulle aldrig kissa på en dörr. Aldrig. Kolla på min spis. Att det finns att man skojar ner på något sätt. Det tror jag egentligen. Jag tror folk fortfarande bara tänker när de hör den att man driver med hammarbyar. Men hela skämtet är ju att den som sjunger den är en total idiot som leker tolerant. Liksom. Som tycker att sådär förklaringen till såhär, vare sig det är Hammarby eller kriminella gäng. Det är såhär, men det är väl att de har ju inte det här fina livet som jag har. De har ju inte min båt, vet du.
Nej, för då hade de mått bättre.
Ja, då hade det. Man måste förstå det, så man får liksom inte bli arg. Man måste bara förstå hur fint jag bor.
Det finns ju något jätteroligt med folk som tar sin, vad ska vi kalla det? På engelska heter det virtue signaling. Det har fel översatts till godhetssignalering. Men de som tar sin liksom godhetsfasad på så stort allvar att det slår över åt andra hållet. Och de finns, alltså den här människan som du säger finns ju, han som sjunger om Hammarbyare.
Ja, och precis. Så det är ju på ett sätt, det är en låt, det är klart, det är ju en låt där man driver med Hammarbyare, men det är också en låt där man lite fint driver med godhetssignalering eller en viss slags sån här
politiskt korrekthet.
Det är en viss variant av det. Det finns ju också en sån här äldre variant av det, där man så här lite släpp fångarna loss, där man lite som någon som gillar Clark Olofsson också. Så det är ju liksom aktuellt i den här serien. Det fanns ju väldigt många på 70-talet som gjorde en grej av hur fina de var genom att inte vilja straffa rånare utan närmast hylla dem. Liksom. Och allt handlar om att de är så fina människor som... Jag vet inte. Jag bor väldigt bra och måste förstå att herr Clark bara, du vet, vuxit upp med mina föräldrars bokhylla. Så här bred var den, då hade han ju aldrig rånat.
Ja, det är en förenklad syn på folk i allmänhet som ger det där. Och då är du där och slår på det. Och det, jag är jättetacksam över det.
Ja, och jag tror också man ska vara försiktig med det där med slå, för att det är också...
Eller belyser dem, säger
jag. Ja, men jag blir så flummigt, men man pratar gärna om det som att man sparkar uppåt eller neråt eller man slår på saker, men ofta är det ju väldigt kärleksfullt. Och jag tror att det kan vara det, precis som att det kan vara kärleksfullt att sjunga med det på landet. Liksom. Det är klart att det kan handla om att slå på landet, men det handlar också någonstans om att bara vrida och vända och krama det liksom, på sitt lite skeva sätt. För saker som jag verkligen tycker illa om tycker jag inte är så kul att skriva om. Jag tycker det är kul att skriva om pretentiös medelklass för att jag själv har drag av det. Jag tycker det är kul att skriva om landet för att jag har vuxit upp där. Jag tycker det är kul att skriva om saker som jag kan relatera till. Om jag verkligen skulle hata någonting så tycker jag inte att det är så spännande.
Vad skrattar du själv åt då? Alltså, är du en humorkonsument? Eller bara producent?
Det blir man ju också. Bra fråga. Det växlar ju över åren. Länge tyckte jag väldigt mycket om såna här olika tecknade humorserier som fanns. Jag vågar inte säga hur det har utvecklats den genren de senaste åren egentligen. Men under mina mer formbara år så gillade jag väldigt mycket sånt som South Park eller Family Guy. Eller, det har kommit en massa senare också. Archer och lite annat sånt där. Det känns som att det har tagit en genre där de har kunnat ta ut svängarna väldigt mycket och blanda högt och lågt och få vara ganska omoraliska. Och jag har uppskattat det. Så det är nästan mer det jag har verkligen älskat än till exempel några specifika ståuppare eller för den delen humormusiker. Men de senaste åren kan jag inte riktigt sätta fingret på vad jag gillar. Jag kan gilla ganska så här drastiska och grova grejer. Jag känner mig lite avtrubbad också. Jag vet inte om det är så där för att det är så bra eller för att man bara blir så avtrubbad att jag gillar bara någon som lyckas chocka mig.
Jag tänker på South Park där. Alltså, undra om det hade kunnat komma nu. De har en del riktigt grova grejer som man
skrattar. Ja, de har ju det. Alltså det intressanta med dem, och det finns ju också en sån här, det är väl också en sån här åldersgrej att man börjar grubbla över olika decennier och jämföra olika tider, och jag tycker ofta det är intressant att det är ofta mer komplicerat än man tänker sig. 90-talet hade ju sin extrem politiska korrekthet. Och vissa av de där grejerna som kom sen South Park, men även Eminem eller sånt skulle jag säga, kom ju som en reaktion lite mot det, eller kändes liksom spännande delvis för att det hade varit en väldigt präktig attityd.
Om så här, We Are The World och sen...
Ja, men We Are The World, men det fanns också mycket, det finns också mycket duktighet i amerikansk tidig 90-talsfilm och mycket komediserna där, det är mycket moralkakor, mycket så här L.A. Law, vad heter det, Lagens Änglar och sånt där som gick på tv. Mm. Väldigt präktigt, väldigt duktigt och väldigt mycket, ganska mycket samma grej som är politiskt korrekt nu med rätt syn på sexualitet och kön och sådär i någon slags 90-talstappning. Och när South Park kom så får man också komma ihåg att det var extremt kontroversiellt och att det, folk ville ju stoppa det. Och det var liksom sådär, det här kan inte säga, det är antisemitiskt, det här är fruktansvärt. Men det hade momentum och folk tyckte det var kul och det fick hållas. Och jag vet, det finns någon Quentin Tarantino-intervju som jag gjorde nyligen där de också pratade om det där, att när han kom och gjorde sina grejer så blev han ju också tillsagd liksom att they won't let you do that. Du kan inte göra det för they won't let you. Who are they, säger han. Och...
Mm.
Vem är det som säger att jag inte kan göra det? Och sen så gjorde han det i alla fall och fick göra det. Och han fick inte göra det bara för att reglerna plötsligt hade ändrats, utan det är delvis han som ändrar reglerna. Och South Park är också med att ändra reglerna. Så det finns ju en överdriven idé om vad som går att göra, vad man får göra. Det handlar ju också om att folk själva sätter upp de reglerna någonstans. Mm. Sen kan det vara...
Vad gör du? Fortsätt du.
Men det spelar säkert roll med tekniken och organisationen och olika sätt att mobilisera sig, vad som går att stoppa liksom. Om man pratar om cancel...
Det var ju pre-hashtag de fick liksom sina cancel.
Ja, och det spelar ju roll både när det gäller att mobilisera en opinion, att det går mycket lättare att göra, men också kanske för hur liksom makten över distributionskanaler och så ser ut, spelar säkert roll, men allt...
Och det blir någon slags meta där, för South Park tog ju fram Terrence and Philip som ju är en intern parodi på South Park och hur folk reagerar på det. Så de adresserade ju det kontroversiella i sin egen kanal och drev med det. Det är ju briljant.
Absolut. Nej, men dels går det ju också, alltså det finns en teknisk sida av det där man kan vara skrämd över om tekniken kanske skapar ett mer intolerant samhälle eller någonting. Men det finns ju också, dels finns det vågor där. Har man haft en period av att folk försöker stoppa omoralen i musiken och granska låttexter och klaga på Twisted Sister och vad det nu kan vara, då blir man till slut trött på det. Och då tycker man det är ganska härligt när de bara gör våldsorger helt utan moralkakor. Och då finns det ju liksom pendelrörelser, men sen så finns det ju också alltid inre motsägelser. Och det är ju också viktigt att komma ihåg att 90-talet var både väldigt politiskt korrekt och väldigt nihilistiskt, och 80-talet var väldigt moralistiskt och väldigt hedonistiskt, och 70-talet har liksom både en massa proggiga demonstranter och kvinnlig frigörelse, men också en jäkla massa kokain och ABBA och nyliberalism. Alltså världen är krånglig liksom, och det är den nu också på massa sätt.
Och det är det som gör den fantastisk. Men jag tänker på Ricky Gervais nya special är ju så här, den trendar överallt, och då har de klippt ut en liten bit där han driver med transpersoner, och sen är det som sprids och så blir folk arga. Men kollar man på hela så driver han ju med sig själv att han driver med transpersoner och förklarar att, ja, men lite kort så här, ska jag exkludera dem ur min humor? Hur inkluderande är det? Blir hans poäng. Men det blir ju inte de som vill att det ska vara kontroversiellt och vill ge sig på han. De tar inte med hela, utan de plockar ut lösryckta citat. Samma sak med Chappelle, som också, alltså, ja, det är ju transfrågan som är liksom den som du ryker på nu, den här månaden.
Jag är en av dem i alla fall.
Ja, okej. Okay. Men du det... har inga sådana låtar, va? Har du det? Eller är det på gång?
Ja, alltså nej, inte bokstavligen. Jag tycker också det är fint om man kan närma sig på ett sätt som inte bara blir att man säger de förbjudna orden och så blir folk arga, utan att det är liksom fint om man kan leka liksom med idéerna. Jag har en låt som jag har skrivit som Men den är ganska, den är med att den är lite queer liksom. Jag tänkte att folk kanske skulle ta anstöt av den, men jag tror inte att folk gör det så mycket som jag trodde. Den handlar liksom om att man har en flickvän och sen så tycker man att hon är så jävla feminin, så man börjar misstänka att hon är bög liksom. och vad är jag då? Vad är ihop med en bög? Liksom, kolla, och liksom går runt med svaga handleder och så här, tyckte Wonder Woman var en bra film, jävla böggrej. Men det är ju ganska, det är ju, på ett sätt är det ju ganska progressivt, men man kan säkert ta illa upp. Men jag vet inte om det är en translåt. Det är det väl inte. Nej, jag har inget sånt. Jag tycker att det är intressant. Jag tycker att det är en intressant fråga. Jag tycker absolut att det finns, just när man pratar om så här inre motsägelser och absurditeter, så dräller det av dem. Så det finns roligheter i det. Det är också känsligt för att, men någonstans, den grundläggande känsligheten får man ju förstå. Folk har varit och är väldigt intoleranta mot folk som klär sig till fel kön eller som inte känner sig hemma i sin, du vet, allt det där. Folk har bokstavligen blivit ihjälslagna, folk har blivit oerhört trakasserade, även ganska långt fram i tiden också. Alltså om man jämför med andra frågor som den feministiska politiska korrektheten såg i alla fall i Sverige ut ungefär som den gör nu på typ redan på 70-talet, kanske definitivt på 90-talet liksom. Det är ingen sån här radikal förändring, men i transfrågan så är det väldigt nytt och folk har varit väldigt avfärdande av mycket. Så jag fattar att folk är känsliga, men sen så finns det också en, som det alltid blir, en enorm dumhet om man låser fast sig vid dogmer kring saker där man överhuvudtaget inte har kollat efter ordentligt hur verkligheten fungerar. Man bara bestämmer att nu är det så här och ingen får säga emot det. Och det blir ju liksom...
Nej, och ingen får diskutera det.
Jag vet. Men alldeles för snabbt så slår man fast hur verkligheten fungerar utan att man riktigt vet någonting. Och jag tycker illa om sånt bara för att jag tycker illa om det, för jag tycker att det är ett religiöst sätt att förhålla sig till verkligheten. Men det skapar ju också en så här komisk, ofrivilligt komisk dynamik. Vad det nu är. Det där lever ju redan sitt eget liv. Om självidentifiering och sånt där. Det är klart att det är tramsigt.
Ja, och men då kan man vara där och peta i det lite.
Ja, precis. Men det tycker jag man ska. Men som sagt, jag gillar ju när man petar liksom kärleksfullt. Och det menar jag också. Sen i praktiken kanske jag bara blir ett as när jag försöker göra det. Men jag har liksom inte intresse av att håna transsexuella. Men jag skulle ha ett intresse av att hitta ett sätt att driva med hela situationen.
Du, vi har pratat en timme. Jag är jättetacksam över det här. Jag har tagit med det citatet jag tar med mig, att jag ska bejaka min dumhet. Det tycker jag är, det ska jag verkligen göra idag.
Ja, alltså det finns ju, vi kunde prata mer om det, men jag är lite trött på att marknadsföra impro. Men det finns ju en anledning till att folk går kurser och älskar det, speciellt ifall man är lite sådär. Nu verkar du inte, du verkar ju, om du är såhär banjohöger så kanske du är avspänd eller så. Men om man är såhär, om man är sån lite mer högpresterande, lite aspig medelklassperson som vill vara duktig och skriva rätt på svaren och sånt, så kan impro vara extremt nyttigt bara som terapi, för att man lär sig att göra roliga röster och vara dum och att, oj vad det kommer spännande saker. Nu sa jag helt briljanta grejer bara för att jag försökte vara en idiot.
Ja, men släppa loss lite och se var man hamnar helt enkelt.
Ja, absolut. Och för mig betyder det jättemycket. Sen behöver det inte vara så för alla. Men jag skulle definitivt rekommendera det om man är som jag.
Hur kan man ta del av dig? Sociala medier, Ola Aurell, men är det någon turné och kan du åka norrut, snälla?
Jag har en Kickstarter på gång som man jättegärna får känna till, där man får massa fina saker. Så det är ingen så här välgörenhet, men man ger pengar till min studioalbum som jag håller på med, och så får man saker i gengäld. Vad det gäller turné så har jag slumpvisa spelningar i sommar. Jag spelar rätt mycket så här privata, halvprivata grejer också. Säkert hälften av mina spelningar är så här bara kom till min trädgård så får du massa pengar. Mm. Och det brukar bli jätteroligt.
Mm. Ska prata off-air hur mycket det kostar för jag vill ha det i min trädgård.
Absolut.
Men man kan gå in på olaurell.se och kolla gig vart du hamnar.
Ja, det kan man. Och följ mig jättegärna på Spotify så får man alla låtar som ges ut och så.
Ja. Tack så mycket Ola. Jag har skrattat och fått mycket att tänka på.
Ja, toppen.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde? Dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.